Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Capitalist Realism Is There No Alternative? Av den brittiske kulturteoretikern Mark Fisher är en kort men tätt skriven bok i politisk filosofi och kulturkritik. Den utkom först 2009 i skuggan av finanskrisen och flera decennier av nyliberal omvandling. Fisher undersöker varför kapitalismen så ofta uppfattas som det enda realistiska sättet att organisera ekonomi, arbete och samhällsliv. Även av människor som tydligt ser dess skador. Med uttrycket kapitalistisk realism beskriver han inte bara stöd för marknaden utan ett tankeklimat där verkliga alternativ knappt går att föreställa sig. Boken rör sig mellan populärkultur, utbildning, offentlig verksamhet och psykisk ohälsa. Fisher använder bland annat film och vardagliga erfarenheter från arbetslivet för att visa hur politiska problem görs privata och hur kontrollsystem breder ut sig. Syftet är inte att leverera en färdig modell för ett nytt samhälle utan att göra det som framstår som självklart synligt och därmed möjligt att ifrågasätta. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, kapitalistisk realism gör systemet till en osynlig bakgrund, Fishers huvudbegrepp. Kapitalistisk realism beskriver känslan av att kapitalismen inte bara dominerar utan att den är den enda tänkbara verkligheten. Titeln svarar på Margaret Thatchers välkända påstående att det inte finns något alternativ. Fisher menar att detta synsätt fungerar mindre som ett öppet politiskt argument och mer som en osynlig bakgrund till vardagens beslut. Man behöver alltså inte tycka att kapitalismen är rättvis eller effektiv för att vara fångad av den. Det räcker att anta att varje alternativ måste vara orealistiskt, farligt eller dömt att misslyckas. Det är därför Fisher återkommer till tanken att det kan vara lättare att föreställa sig världens undergång än kapitalismens slut. Dystopiska berättelser kan skildra ekologisk kollaps, auktoritära stater och social upplösning, men behåller ändå ofta lönarbete, varor, privat konsumtion och marknadslogik. I Fishers läsning är detta inte bara ett drag i fiktionen utan ett tecken på en begränsad politisk fantasi. För en svensk läsare är poängen relevant i diskussioner om skola, vård och kollektivtrafik. Debatten börjar ofta med frågan hur en verksamhet kan effektiviseras, mätas eller konkurrensutsättas snarare än om dessa principer alls bör styra den. Fisher vill synliggöra den inramningen. När systemet åter blir synligt kan dess regler granskas som historiskt skapade val, inte som naturlagar. För det andra, populärkulturen visar hur framtiden har begränsats. Fisher behandlar kultur som en plats där kapitalistisk realism både uttrycks och förstärks. Hans poäng är inte att populärkultur enbart är propaganda eller att kommersiella verk saknar konstnärligt värde. Snarare visar han hur kultur ofta återanvänder välkända former, stilar och referenser på ett sätt som kan göra det svårt att föreställa sig verklig förändring. Det nya presenteras då som en ompaketering av något som redan har fungerat på marknaden. Filmen Children of Men är ett centralt exempel. Den utspelar sig i ett sönderfallande framtidssamhälle där mänskligheten tycks sakna framtid genom infertilitet. Trots katastrofen fortlever konsumtion, statlig kontroll, klasskillnader och marknadsrelationer. Fisher använder filmen för att peka på en paradox. Samhället kan föreställas nära total kollaps, men dess ekonomiska grundordning lämnas i stort sett intakt. Detta leder till en bredare fråga om kulturens förhållande till framtiden. När nostalgi, uppföljare och igenkänning blir säkra investeringar kan marknaden gynna det som redan är bevisat. Fisher kopplar inte detta till en enkel teori om att all konst blivit sämre. Han visar istället hur kommersiella villkor påverkar vilka framtider som känns trovärdiga. Kulturens politiska betydelse ligger därmed också i dess förmåga att störa invanda antaganden och att ge form åt erfarenheter som den rådande ordningen inte lätt kan förklara. För det tredje, arbete och offentlig sektor präglas av kontroll genom mätning. En av bokens mest konkreta analyser gäller den administrativa kultur som Fisher förknippar med senkapitalism. Marknadsreformen lovar ofta mindre byråkrati, större flexibilitet och tydligare ansvar. Fisher framhåller däremot att arbete inom exempelvis utbildning och offentlig verksamhet ofta fylls av dokumentation, mål, utvärderingar och prestationsindikatorer. Den anställde ska inte bara utföra arbetet, utan kontinuerligt bevisa att det utförs på rätt sätt enligt systemets mätbara kriterier. Här finns en tydlig resonans med svenska erfarenheter av kvalitetsgranskningar, rapporteringskrav och styrmodeller i skola, vård och kommunal verksamhet. Fischers argument är inte att all uppföljning är meningslös. Han kritiserar en ordning där det som kan räknas och redovisas riskerar att väga tyngre än arbetets innehåll. En lärare kan tvingas prioritera dokumentation framför förberedelser och mötet med elever. På samma sätt kan professionellt omdöme trängas undan när det som ska granskas på förhand definieras i mallar. Fischer beskriver detta som en sorts marknadsanpassad byråkrati. Den motsäger föreställningen att kapitalismen alltid innebär en smidig motsats till administration. Istället skapas nya lager av kontroll, ofta i effektivitetens namn. Analysen hjälper läsaren att skilja mellan ansvarstagande och ett system där rapporten om arbetet får större institutionellt värde än själva arbetet. För det fjärde, psykisk ohälsa blir privat när strukturell stress förklaras individuellt. Fischer kopplar kapitalistisk realism till psykisk ohälsa genom idén om stressens privatisering. Han förnekar inte att depression, ångest och andra tillstånd kan kräva personlig vård, stöd eller medicinsk behandling. Hans invändning gäller vad som händer när samhälleliga orsaker konsekvent översätts till individuella brister. Om den rådande ordningen antas vara den enda möjliga, blir det lätt att tolka lidande som ett tecken på att personen själv inte har anpassat sig tillräckligt väl. Fischer skriver utifrån erfarenheter av utbildningsmiljöer där elever och studenter möter krav på ständig prestation, självdisciplin och anställningsbarhet. I en sådan situation kan koncentrationssvårigheter, utmattning eller hopplöshet framstå som privata problem samtidigt som konkurrens. Osäkra villkor och framtidsoro behandlas som ofrånkomliga fakta. Samtalet fokuserar då på hur individen ska fungera bättre, inte på om organisationen av arbete och utbildning bidrar till problemen. Detta är en viktig men krävande distinktion. Fischer reducerar inte psykisk ohälsa till ekonomi och han erbjuder ingen enkel samhällsdiagnos som passar alla. Däremot insisterar han på att vår förståelse måste rymma både personliga och politiska dimensioner. För svenska läsare kan det skärpa frågor om elevhälsa, arbetsmiljö och vård. Individuellt stöd är nödvändigt, men blir otillräckligt om det ersätter diskussionen om de villkor som systematiskt skapar press och otrygghet. Slutligen, boken öppnar för alternativ utan att låtsas ha en färdig ritning. Kapitalist realism är medvetet mer diagnostisk än programmatisk. Fischer visar hur svårt det blivit att tänka bortom den rådande ordningen, men han ger inte en detaljerad plan för en postkapitalistisk ekonomi. För vissa läsare är detta en begränsning. Om huvudproblemet är att alternativ inte kan föreställas, kan det kännas otillfredsställande att boken inte i större detalj beskriver institutioner, ägandeformer eller övergångsstrategier. Samtidigt är återhållsamheten en del av argumentet. Fischer vill först visa att frågan om alternativ har försvagats redan innan den kan diskuteras seriöst. Politiken reduceras lätt till att mildra de värsta följderna av ett system som antas sakna ersättare. När det sker blir även reformer ofta begränsade till sådant som anses förenligt med konkurrenskraft, tillväxt och marknadsdisciplin. Att återöppna frågan är därför inte samma sak som att romantisera äldre former av statlig kontroll eller förneka tidigare socialistiska erfarenheters misslyckanden. Bokens styrka ligger i att den gör en intellektuell spärr till sitt egentliga studieobjekt. Läsaren uppmanas inte att godta en viss färdig lösning utan att undersöka vilka antaganden som gör vissa lösningar otänkbara från början. Kritiker har också frågat om kapitalistisk realism verkligen är tydligt skild från nyliberalism. Den invändningen är rimlig, men begreppet behåller sitt värde genom att betona den kulturella och psykologiska känslan av oundviklighet, inte bara en ekonomisk lära. Sammanfattningsvis, kapitalist realism passar läsare som vill förstå sambandet mellan politik, kultur och vardagliga erfarenheter av arbete, utbildning och psykisk press. Den är särskilt givande för studenter, lärare, kulturintresserade och personer som arbetar i verksamheter där styrning genom mål. Utvärdering och dokumentation har blivit en stor del av arbetsdagen. Boken kräver inte omfattande förkunskaper i politisk teori, men den är koncentrerad och använder filosofiska resonemang som belönar långsam läsning och eftertanke. Den praktiska nyttan ligger främst i ett förändrat sätt att ställa frågor, istället för att omedelbart fråga hur människor ska anpassas till givna krav. Hjälper Fischer läsaren att fråga vilka krav som görs givna, vem som definierar dem och vilka andra möjligheter som därmed sorteras bort? Det innebär inte att varje problem har en enkel strukturell lösning, men det motverkar vanan att göra kollektiva problem till individuella misslyckanden. Jämfört med bredare introduktioner till nyliberalism eller kapitalism utmärker sig boken genom sin form och sitt fokus. Fischer kopplar samman stora politiska idéer med dystopisk film, utbildningssystem, arbetsplatsens administration och erfarenheten av nedstämdhet. Den erbjuder mindre historisk översikt och färre konkreta reformförslag än många politiska böcker. Just därför är den stark som kulturdiagnos. Den fångar hur ett samhällssystem kan behålla makt inte bara genom institutioner utan genom att prägla gränserna för vad som överhuvudtaget verkar möjligt att tänka. Om du vill stödja Mark Fisher, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!